Återigen så vill jag hälsa dig varmt välkommen till Bibeltimma och ett bonusavsnitt faktiskt. Det här avsnittet har inte gått live på Zoom. Det var ju helt enkelt så att vi inte hann med att kommentera och läsa det här textavsnittet under den förra Bibeltimman. Och den text vi ska läsa idag är ifrån Markus kapitel 10, 17. Till 27 till att börja med, berättelsen om Jesus och den rike mannen. Vi läser. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa: Mästare, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: Hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sa än en gång till dem: Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Den här mannen som kastar sig framför Jesu fötter, han är ju inte sjuk. Han har istället oro för sin själ. Han vill veta hur han ska få evigt liv. Eller hur han ska kunna ärva himmelriket. Han vill veta vad han ska göra för att få evigt liv. Och jag tror nog att det är många som tänker precis på det sättet. Man vill få evigt liv. Man vill ha ett djupare andligt liv. Och så ställer man sig frågan: Var är det någonstans som jag kommer till korta? Visa mig vad det är jag inte har gjort så jag genast får göra det. Och här är det många som sitter fast. Tanken på att det är en egen åtgärd som behövs. Visa mig vad det är, så ska jag göra det. Och så var det för den här mannen. Därför pekar Jesus på hans svaga punkt. Ja, om det är din egen fullkomlighet som du har siktet inställt på, så kan du ju börja med att sälja allt du äger och ge bort det. Och sen så kommer du att följa mig. Jag vet att hela evangeliet bygger på den fria gåvan och på nåden. Ingenting en människa själv kan göra. Inget karaktärsdrag kan ses som en merit för en människas frälsning. Evangeliet, det glada budskapet, de goda nyheterna, de utgår inte från någonting hos oss eller i oss, utan 100% från Gud och från Jesus Kristus och det han har gjort för oss. Det diskvalificerar alla mänskliga bidrag. Och då säger jag inte att det vi gör och hur vi uppträder är oviktigt. Men vi blir inte frälsta på grund av det vi gör. Vi gör istället saker, uppträder på ett visst sätt för att vi är frälsta. Inte för att bli det. Den här mannen, han har hållit alla buden sedan han var ung, säger han. Och då kan man undra, varför kommer han till Jesus? Hade han ändå på känn att Gud ville något annat? Och svaret är ja, det är precis vad Jesus vill. Det är någonting annat som Jesus vill. Han är så att säga ute efter hjärtat. Och han vill avslöja vårt tillstånd. Han vill väcka behovet i oss efter hans gåva, efter hans nåd. Jesus han prövar ju mannen här. Och hur står det egentligen till med mannens innersta? För att det är bara den sanna tron, det är bara den gudagivna tron som är beredd att avstå allt annat för Jesus. Så här står det i Romarbrevet, 10:3. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Jesus prövar mannen och först prövar han honom i vem Jesus är. Gode mästare. Jesus ställde frågan, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Jesus han förnekade ju inte sin gudomlighet, men han gav mannen en möjlighet att säga, ja men det är ju därför jag kallar dig för god. Du är Gud. Men förmodligen tänkte mannen inte så, utan han tänkte på Jesus som en vanlig rättfärdig människa som var god och accepterad inför Gud på grund av sin egen rättfärdighet, på grund av sin godhet. Och därför gav han också sig själv chansen att bli frälst med egen godhet. Därefter så prövade Jesus mannen om vägen till frälsning. Jesus menade ju inte att en människa kan bli frälst genom att hålla buden. Det är ju nästan snarare så att han använde lagen för att väcka en syndamedvetenhet. Men istället för att erkänna då sin otillräcklighet så sa mannen att han hade hållit alla de buden. Och då står det att Jesus såg på honom och så fick han kärlek till mannen. Mannen fick sin kallelse, en kallelse att följa honom och en uppgift att utföra som skulle förändra allt. Men priset, det blev för högt. Han tog illa vid sig, står det. Han mörknade i blicken och sen gick han iväg. Du vet att där satte mästaren från Nasaret svärdet rakt in i mannens avgud. Och där, just där, där tog mannens laglydiga godhet slut. Girighetens avgud hade satt sina klor i ynglingen. Och så var det ajöss med den frälsande godheten. Ett saknar du. Ett behöver du, sa Jesus. Och vad är det? Ja, du behöver nåd. Du behöver ett omskuret hjärta. Du behöver ett andens verk. Du behöver bli född på nytt. Du behöver bli född ovanifrån genom ett ingripande av en levande Gud. Det är det du efterfrågar. Och det finner du inte i någonting som du själv kan göra eller åstadkomma. Jesus han såg sig omkring, står det. Det där uttrycket det känner vi igen hos Markus när det är något viktigt på gång, vid viktiga händelser. En prövande blick. Vi kan se Jesus hur han vänder runt med sin blick och ser hur omgivningen reagerade. Här fanns en man som faktiskt tycktes vara närmare Guds rike än de flesta. Och han hade just lämnat dem. Och det var ingen tvekan om vad det var som höll honom borta. Det var pengarna. Det var kärleken, begäret efter pengarna och rikedomen. Så svårt är det för en rik att komma in i Guds rike, säger Jesus. Och lärjungarna, vi märker det, lärjungarna blev ju livrädda. De visste väl likväl, precis som vi, att de inte direkt ogillade pengar. Kan det vara så strängt? Och Jesus, du vet, han stannade ju inte där vid det svåra. Han tog ju det ett steg vidare till det omöjliga. Det är som att försöka få en kamel genom ett nålsöga. Alltså, det är omöjligt. Och lärjungarna ställer ju väldigt logiskt följaktligen frågan, vem kan då bli frälst? Det finns lite olika förklaringar av det här som Jesus säger med kamelen, inte kanelen utan kamelen och nålsögat. Somliga påstår att det fanns en port i Jerusalem som kallades för nålsögat. Den var då så låg att kameler inte kunde ta sig igenom porten med mindre än att packningen togs av och att den böjde på knäna. Det finns faktiskt inte några arkeologiska eller historiska belägg för att det har funnits en sån port. Men oavsett vilken tolkning vi använder så är det ju samma innebörd. Det talas om någonting som är omöjligt. Jesus han slår fast en gång för alla att frälsningen tillhör vår Gud. Ingen människa kan åberopa någonting eget för sin frälsning. Här vet du, här vecklas nådens evangelium ut inför dödsförskräckta och ännu lagiska lärjungar. Jesus ansvarar, det måste ske genom ett under, ett Guds ingripande, Guds krav är så stora att ingen människa förmår att uppfylla dem. För människor är det omöjligt. Hela Jesu undervisning, inte minst Jesu bergspredikan, går ju ut på att visa det. Och till slut så återstår bara en möjlighet, att Gud måste göra någonting som ingen av oss, varken du eller jag, förmår. Mänskligt sett, mina vänner, så kan ingen människa bli frälst. Det är bara Gud som kan rädda en själ. Men för Gud är allting möjligt. Och detta men, det är världshistoriens mäktigaste men. Men det är, och det säger erfarenheten oss, att det är svårare för en välbärgad att överlämna sin vilja åt Jesus än för en fattig. Få rika omvänder sig, visa det. Man sätter gärna sin tilltro till pengar och till materiellt välstånd. Och återigen så kastas vi tillbaka till den här bärande liknelsen i Markus evangeliet om såningsmannen. Hur mannen gick ut för att så och hur fröna hamnade på lite olika jordmånor. Och en av dem är ju tistlarna. Och tistlarna, de representerar människor som hör ordet men som låter det kvävas av vad då? Jo, av världsliga bekymmer, begär och rikedom. Apropå det här då med pengar. Det är väl inget fel att vara rik, hör man ibland. Och det är inte pengarna som är roten till allt ont. Det är ju kärleken till pengarna, brukar vi säga. Det är ju så vi brukar argumentera i vårt välstånd och i vårt materialistiska samhälle för att på något sätt rättfärdiga ansamlandet av skatter på jorden. Och det är ju för sig sant att det är kärleken till pengar, det är begäret efter pengar som är roten. Men Bibeln har också mycket att säga om hur lätt det är att begäret efter pengar väcks och hur det ofta blir ett hinder för människans eviga väl. Det är faktiskt svårt att se hur en kristen människa kan klamra sig fast vid rikedomar och försvara sina begär efter mer när man ser de skriande behoven som finns överallt. En ganska konstig ekvation som också måste utmanas i vår tid. Jag skulle vilja läsa några bibelställen just om det här. Jag tror att det är viktigt att vi också vakar över detta. I Apostlagärningarna 8 så står det talas om en man som heter Simon. Och i vers 18 står det: men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning kom han till dem med pengar och sa: ge den kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Petrus sa till honom: till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Det går inte att köpa sig in i Guds rike. Det går inte att med pengar betala entrébiljetten. Det är ju helt oväsentligt i sammanhanget hur mycket vi har på våra konton. Det vill bara inge oss en falsk trygghet. Det behövs ett ingripande av levande Gud. I första Timoteusbrevet, det 6:e kapitlet, vers 6 läser vi: men Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder, ska vi vara nöjda med det. De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, säger Paulus till Timoteus, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Alltså bibelordet är ju ganska tydligt här hur längtan efter rikedom, hur begäret efter pengar är ett begär som inte någonsin kan tillfredsställas och hur det här begäret kan bli en snara i våra liv, ett ogräs som vill kväva tron och som vill sätta tilliten till någonting annat än till Gud. I Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 5 så står det: lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och därför är det Herren som är vår försörjare. Låt Herren vara din försörjare. Han har omsorg om dig. När vi går vidare och läser nu ifrån Markus evangeliet 10, den 28:e versen. Petrus sa till honom: vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa: jag säger er sanningen, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser. Och sedan i den kommande världen, evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och det som är sist ska bli först. Man anar ju här ett stänk av oro i Petrus fråga. Hur blir det med oss? Hur blir det med oss, Jesus? Vi har lämnat allt. Men Jesus han bedyrar: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Ni ska få 100-falt igen. Allt möjligt gott. Men samtidigt förföljelser. Du vet att det är den lycka som inte världen förstår sig på. Och det som gör att det inte lönar sig att satsa på Guds rike för egen förtjänst. Det har ett pris. Det kommer förföljelser. Det måste man vara beredd på. Det kommer lidanden. Men sen så får man, eller å andra sidan ska jag säga, så får man redan här i tiden en ny rikedom. Gud har för det första lovat att aldrig vara, att alltid vara med oss, att aldrig lämna oss, att ta hand om oss. Men dessutom så kommer man också in i en ny släkt. Man får nya syskon, nya föräldrar, och här beskriver Jesus församlingen som en rikedom som överträffar världens alla skatter. Att få 100-falt igen innebär enorma välsignelser som går långt utöver det vi var tvungna att offra. Som kompenserar oss. Jesus, du vet, han talar ofta, om du har lagt märke till det, i termer av en så kallad omvänd ordning. Det är de ödmjuka som ska bli upphöjda. Det är de som sätter sig främst vid borden som ska bli nedflyttade, och vice versa. Det är de första som ska bli de sista, och de sista som ska bli först. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på den här bibeltimmen. Gud välsigne dig. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss inte frestas att sätta vår tillit till någonting annat för vår frälsning än det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors. Avslutningsvis så vill jag bara läsa ett litet stycke ifrån första Petrus brev, kapitel 1, vers 18-21. Där står det så här: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv som ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet från ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Amen.